Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej och välkomna tillbaka till Poddplats H, avsnitt nummer 46, inte 45, 46 ska det vara. En podd om hockey och sport i allmänhet och Björklöven i synnerhet. Och jag börjar med att fråga, hur är läget med dig, Josef?
Ja, jag måste nog säga att jag är nog mer eller mindre fit for a fight efter den här himmelens kristallsjukan. Det är en bieffekt, högst oväntad och inte alls så trevlig. Kaffe smakar dåligt. Helt säkert. Jag vet inte vad det är för fel. Och det är inget roligt, ska du veta. Det går väl sagt åt bättre håll det också. Men det trodde man inte alls. Man har bälg i sig kubikvik med kaffe. Sen, ja, jag tycker, ja, älskar kaffe. Men det går inte dricka nästan. Jättemärkligt.
Men så konstigt. Har du googlat någonting på det där? För det där är ju konstigt.
Nej,
alltså, sambandet nej, känns ju inte som att det ska finnas för huvud taget. Alltså, nej.
Nej, jag har inget att säga om det förutom att det är bara ett faktum.
Ja, här har vi någon läkare som lyssnar, kan ni väl kanske förklara för oss hur det går till. För det känns, sambandet, så här, balansinne, smaklökar, det känns som att de är en bit ifrån varandra.
Ytterst märkligt kan jag tycka. Ja. Men i övrigt, allt du är som en dröm, allting. Det har varit liksom lite vinter här då. Vi har fått några centimeter och det är minusgrader. Mm. Så att det är då lite ljust i alla fall. Men jag tror att vi vill ha tin upp innan helgen. Men ja, det är vad det är. Är det full vinter fortfarande? Det måste väl vara.
Ja, jajamän, här är det svinkallt. I morse var det 15 i morse när jag pep iväg på jobbet strax före 7. Så att det var, ja, men det var lite kyligt. Det är några kalldagar här nu. Så att man får klä på sig helt enkelt. Men det samtidigt så här, vi, alltså, det har nyss varit januari och nu har vi just klivit in i februari. Och det är ju fulla vintermånader, så det är inget konstigt att det är kallt här. Men solen skiner på dagarna, det är ju härligt att man får i sig lite, man får se solen igen. För det har vi inte varit bortskämd med här tidigare under vintern, tycker jag. Så det är fint att den tittar fram och så. I vilket fall, i dagens avsnitt så ska vi prata om de spelade matcherna och de kommande matcherna såklart. Och vi ska kika på truppläget och skador och så. Och sen har vi haft en lite vad vi ska säga den senaste veckan, en tränarkarusell. Och vi har några avstängningar som vi också ska beröra. Och sen sist men inte minst lite övre sport som alltid, men det brukar ju vara ett kort segment. Men jag tänker inte att vi krånglar mer än så, utan vi dunkar igång det här avsnittet på en gång.
Jajamensan. Ja, vi har 3 spelade matcher sen sist. Det är Östersund hemma, Almtuna borta, Tingsryd hemma. Vi tyckte väl att det skulle finnas god chans eller nästan bör kunna smeta in eller smeka in 9 poäng. Och här blev det faktiskt. Full pott. Gott så. Och om vi tar de matcher som har gått då allt eftersom, vi börjar med Östersund hemma där på fredagen. Seger med 2-0. Jätteroligt för Diorio att få hålla nollan. Fitz, han har bra löd i bössan och dunkar ner till powerplay och ett stenhårt bort i krysset som mål nummer 2. Vad har du att säga om den matchen?
Ja, jag såg den där matchen i efterhand där vi hade, ja, oturligt nog hade vi förmånen att spela innebandy match. Och så det var ju att prioritera den då, såklart. Vi fick då vinna i alla fall, så det var ju bra. Så att jag såg matchen i efterhand. Och det är ju, men det är väl en dag på jobbet lite grann, tänker jag. Sådär. Ja, men vi ser till att vinna matchen. Det är 3 poäng in på kontot. Vi gör inte jättemycket mål, men vi vinner matchen. Och jag tycker att vi kommer undan ändå rätt komfortabelt med poäng i den där matchen. Det är väl det jag har att säga kring den matchen. Det är, minnet sviker mig lite också. Sådär. Jag har som inte hunnit liksom, eller jag har inte registrerat allting så. Men jag tyckte det var en stabil insats och vi är ett bättre lag än Östersund. Det var liksom inga konstigheter så, tycker jag.
Ja, jag tycker också att man, det är lite grann så, en dag på jobbet. Vi gör absolut ingen toppinsats. Men vi gör det som krävs. Och det här är en sån här match som tidigare år, och vi, ja men, kanske mot ett bättre motstånd i och för sig, men Östersund har väl ändå gjort det ganska bra sett till de förutsättningar de har, de är för nykomlingar och allt. Det kan bli, alltså tidigare år är det ju lätt poängtapp en sån här match. Men nu liksom tycker jag det var ganska säkert, och det är inte stora siffror, men vi i någon mening kanske städar av dem. De skapar ju en del, men det året han var, ja, på ganska bra humör och tog det han skulle, uppenbart när han håller nollan. Men och nej, jag tycker att vi är rätt stabila. Fortier, han är ju fortsatt väldigt bra just nu. Jag skulle säga att han genomgående är ju bästa Björklöv nu för tiden. Jag undrar mig inte att man kan kanske ta det till att han svarar väldigt bra på Ömans träning. Alltså man periodiserar och tränar hårt under säsong. Han har väldigt bra tryck i buggarna, tycker jag. Så tycker jag också, sett liksom till den här matchen, så är det nog, tycker jag, den bästa matchen som Vainio gör på hela säsongen hittills. Faktiskt, alltså att det finns liksom stråk utav, man kan skymta det här som man anade när han kom. Och man alltså vi har varit inne på det, tror jag, så många gånger, att man vill så gärna och tycker sig se att det finns en stor back där inne någonstans, men det fort så går han bort sig, eller fort så blir lite valpiga pass, men alltså passningskvaliteten, men passningshårdheten har väl nästan bäst i laget. Alltså det är hårda passarna, och sen vart de går alla gånger, det är en annan sak. Men kvaliteten på, hårdheten på pass är bra. Men Fitz måste man ändå nämnas, liksom han häng 2, och liksom det är nästan patenterade i powerplay. Med skillnad på att deras målvakt går ut väldigt långt på Kim. Han tror verkligen att Kim ska skjuta, sen så passar han i sidlig. Så det är ju inte samma uppställda, men han får ju öppet mål. Mer eller mindre förtjärad, och det ska han ju sätta, vilket han ju också då gjorde. Avslutet som är 2-0 är ju också, det är som att, ja men kryss är ju alltid ledigt. Det är ju också, han inte superbra vinkel egentligen, men han skär en lite grann så pang bara uppe bort. Väldigt snyggt. Men det är, alltså jag vet inte om det finns så mycket att säga. Alltså, vi gör en bra match. Vi gör det som krävs. Och det gläder en enormt att, ja, men vi kan ta 3 poäng och hålla nollan. Det behöver inte vara så fancy-pansy, men det räcker. Det räcker så. Man kanske inte behöver göra så mycket mer alla gånger. Och vi kan kanske bara avsluta just den matchen så där, och så säger vi att, ja, men det går 2 dagar och så möter vi Almtuna där nere i Uppsala. Och det är ju, ska också sägas direkt, att bortastå är välfylld. Det är bara att lyfta på alla hattar. Det blev så att jag hade inte möjlighet att fara dit. Det blev för tajt med tid för mig. Och så där, och inte riktigt helt superpigg efter den här kristallsjukan. Så det blev inte så. En bra samling, bra drag och en inte fullt lika bra första period som vi gör. Jag tycker att det är ju en enskild prestation av Fortier för att han åker ifrån allt och alla och lägger in den där. Men i övrigt är det en ganska dassig första perra. Är det något vi ska oroa oss över? För det är inte den första dåliga första perioden vi gör.
Nej, alltså det är ju inte bra att vi sätter oss i sitsen att vi får jaga heller, såklart. Det vill ju inget lag. Men det är klart att det blir problematiskt. Nu har jag väl inget minne av att vi har gjort det mot bättre lag, att vi har varit liksom helt utskåpade i första perioden. Utan det har varit mot de här lagen som ligger liksom på, ja men, inget av topp 6-lagen om vi säger så, eller ändå längre ner. Och jag har väl svårt att se att när vi möter bättre motstånd att vi inte ska vara påslagna ordentligt. Men vi får ju någonstans ett kvitto också på att en hårblås i paus och vi kommer ut som ett nytt lag i andra. Och ja, vi vänder ju på matchen i andra perioden där. Och det är ju framförallt att det blir, vi får ett kvitto på att, ja, men om vi bara gör åkningarna rätt, vi trampar i ordentligt, vi slår passningarna ordentligt. Alltså, man steppar upp i fokus helt enkelt. Så blir det så här. Alltså då vänder vi på matchen. Och men som sagt, ska vi oroa oss? Nja, inte riktigt. Jag tror det här är mera en mental grej att Almtuna är inget topplag. Och att vi ska förmöta dem i slutspelet tar jag för osannolikt. Men det är ju inte bra. Men jag tror att sen när det blir slutspel också så tror jag inte det kommer att vara ett problem med taggning till att se till att vinna matcher. För då är det något annat som står på spel liksom. Oroad är jag inte, men kan bli lite fundersam till hur det kan se ut så där och att det tar liksom, alltså att det går en hel period innan vi vaknar till liv. Så det är väl kanske någonting som man kan fundera kring, men jag kan inte säga att jag är orolig.
Nej, så måste man ju också vara ändå ödmjuk inför motstånd också på något sätt. Men vi möter ett Almtuna, ett välcoachat Almtuna på bortaplan. Det är ju inte bara att ställa in och skridskor eller att de är superdåliga, utan det är ju Tåkalsens lag, även om de inte är liksom på över halvan. Så varje given match så är det ju match, man ska ju spela om det. Men det var ju väldigt påslaget, det tog bara 10 sekunder så att Mustonen krånglade in den där, och det var ju fantastiskt bra att direkt liksom kunna kvittera. Och där är det som att, ja det står 2-2, men där, ja men nu är det 0-0, nu börjar vi om, nu kör vi liksom, nu är det 2 perioder kvar, nu kör vi. Powerplay fungerar ju bra där, bägge andra till som tillkommer andra perioden är ju också i powerplay, det är Fortier och Schilke som gör varsitt. Vi är ju så bortskämd helt plötsligt. Alltså vi har Schilke som gör mål jämt, eller ja, men hur många matcher är han har med poäng nu på raken?
10.
Liksom, det är ju helt overkligt. Det är väl inte sen Sarsas dagar det har varit så här. Någonstans. Det är kanske den minnesgode kan minnas någon annan poängstreak. Men det är ju otroligt att ha en sån hög nivå på, alltså som spets och som klass på spelare som man har i laget. Så man vet liksom att få de läget, då smäller. Däremellan så lyckas vi med konststycket att ha ytterligare en too many players on the ice.
Mm.
Det är man ju snart inte ens diskutera, för det är ju easy dumt, så man, det går ju inte, ja.
Nej.
Hur svårt ska det vara? Uppenbarligen jättesvårt, för vi kunde ju inte räken uppenbarligen.
Nej, och det här är ju, det är ju svårt det här, alltså vems ansvar är det? Och i hockeyn så är det ju, ja men det är ju, ja, om jag härleder till innebandy som jag håller på med, så blir det så här, ja men om jag gör någon omkastning så där medan spelet pågår, så är det jättetydligt åt alla spelare vad som ska hända liksom. Men någonstans här under resans gång, så i båset på en hockeymatch, så måste det ju bli en miss någonstans, eller att någon inte hör, eller liksom så.
Men du, nu kommer jag på en sak. Det är ju den här som är så sjuk. Jag tar tillbaka allting. Den här är ju felaktig. Den här Tomani. Det är ju när de skriker och han blåser flera sekunder senare. Björklöven har inte en man för mycket en enda tusendel sekund vid det här tillfället, faktiskt. Det ser man tydligt på reprisen. Jag hoppas att jag ber om ursäkt. Nu har vi tagit nog med tog många, tillräckligt många konstiga att ta med, men den här är ju faktiskt felaktig.
Just det, det var den här matchen. Ja, det stämmer ju.
Ja, ja, precis. Och jag uppfattar som att han blåser för att de skriker. Och sen så då helt plötsligt så, förresten. Och det ser man tydligt. Han har klivit av redan. Så att det där är inget. Ja, det blir lite konstigt segment just här då. Men vi har tagit tillräckligt många så att det har varit ett problem. Men den här är felaktig.
Mm.
De får igen ett par minuter tidigare. Så att det är väl någon slags reaktion där. Att de, jag vet om de tycker att det ska vara rättvist eller någonting. Men den är felaktig. Men vi kan ju säga så här att vi leder med 2-4 inför period 3. Och då tänker man ju lite grann också att ja, men är det tillräckligt mycket? Ja, när de reducerar till 3-4 då hinner man ju bli lite ängslig ändå, det måste jag säga.
Mm.
Men då kommer ju Sniper och Jimmy in med 2,5 minut kvar och städar bort det där. Så det blir bra. En annan sak som gäller runt den här matchen och dömningen är ju att Alex Hutchins får en abuse of officials. Och beroende på vad, men tittar man likadant där på reprisen, så meningsutbytet är ju inte långt. Han säger ju bara några få ord. Så man undrar ju hur, antingen hur otroligt mycket styggt han säger. Eller om det är någon sån här lättkränkthetshistoria. Ja, jag låter det vara osagt. Det var ju ändå en SHL-domare som dömde Mikael Nord. David Laxell, dömde han också i SHL? Det kanske borde veta. Men det, Nord gör ju det i alla fall.
Ja, det jag vet, den där situationen, jag tänkte också på den. Jag tror att Hutchins ska tilläggas, han skakar också på huvudet när han åker därifrån. Utan, jag försvarar ingenting så, och domarnas vägnar, men han skakar på huvudet. Och ibland så behövs det inte mer än så. Och han kan ju ha sagt någonting tidigare också, alltså förstår du, han kan ha varit på. Det kan, sammantaget kan det bli att det här blev en, men just den situationen som upp alltså som skedde där och då kanske inte var tillräckligt, men det kan ha hänt saker tidigare under matchen där Hutchins har haft åsikter och tyckt till om saker och sagt saker som gör att ja, men nu fick de nog, nu var det liksom färdigt, det vet vi ju inte. Men är det bara för den där situationen enskilt, då är det ju då är det för dåligt. Och jag,
ja, men alltså, det är väl lite, man kan väl bara säga så här, det är ju inte så att det skulle vara någon större skräll att just Hutchins skulle ha någonting ackumulerat. Det vore ju inte konstigt någonstans att han kan ha sagt något innan.
Ja. För jag gillar Mikael Nord. Jag har liksom alltid gillat honom och har väl liksom, men jag tycker att han pratar med spelarna på isen, han pratar med ledarna, han liksom han kommunicerar väl, och det tror jag är uppskattat. Jag uppskattar det också. Domare som kommunicerar väl på isen med spelarna och liksom har en rätt hög ska vi säga en hög nivå i samtalen. Alltså det är ett givande och tagande liksom. Så därför, och där tycker jag att Nord har varit ett föredöme. Och han har kunnat hantera det också. Och det är inte alla domare som kan det heller. Så det där är en egenskap som är bra att ha. Och även han har ju fått guldpipan. Jag vet inte hur många gånger det är han har fått guldpipan. Och det är ju spelarna som röstar fram bästa domare.
Just det.
Och det får du inte liksom hur som helst, tänker jag heller.
Men det är väl nästan han som har prenumererat på den nästan efter Ulf Råbjer.
Ja.
Kanske börjar på vara länge sedan. Men alltså det är vissa. Alltså domare som är bra är ju bra. Och de är väl också bra över tid. Ja, vi behöver inte tjata om det där något mer. Vi konstaterar bara att det vart en abuse. Men vi vann med 5-3 och vi... Ja, men en bra vinst liksom. Bortaplan, 3 poäng. Tack för oss, nu far vi hem.
Mm.
Tyvärr så fick vi reda på att Fitzgerald gjorde gillse här nu. Jag ska inte säga att jag sett det, men jag har inte sett matchen igen. Men som det hörs så verkar det ju inte vara något superallvarligt. Det är inte något som är brutet att han blir borta länge. Som det nu sägs, som vi då tycks höra att ja, men det är någon vecka eller så eller två. Så man får hoppas att det, ja, han har typ ont någonstans.
Mm.
Och det kan ju vara nog illa, men att det är inte något som är jättetrasigt som måste lagas.
Mm. Men vi lämnar Almtuna. Det var ju fantastiskt skönt att vi kunde slå dem, för det är ju ingen lätt bortamatch som sagt. Tingsryd hemma i onsdagskväll. Jag såg bara första perioden innan jag åkte vidare på annat, och sen har jag inte hunnit se kapp. Jag har inte haft tid helt enkelt att se kapp den, så jag har inte så mycket att säga. Det var ju målsnålt i vilket fall. Vi vinner med 2-0 efter mål av Possler i powerplay just i slutet på powerplay, ska tilläggas. Och sen Poli i andra perioden. Och när jag såg att det var så, då var det liksom så där. Jag hade svårt att motivera att se tredje perioden i alla fall. Andra perioden hade jag kunnat tänka mig att se. Men så att jag har inte så mycket att säga. Jag tyckte första perioden var väl som en seg historia. Det var bra att vi kunde göra 1-0. Men sen, jag tyckte det var väl inget brännande spel åt något håll just i den matchen.
Det är ju stora likheter, tycker jag, alltså Tingsryd Östersund, alltså det är dagar på jobbet, inte bara nu att resultatet blir detsamma. Det är på något sätt att vi gör det som krävs, vi bränner lite lägen också, så nu kan vi sätta någon till där också, men Postler Powerplay, jag vet inte om det tar på en skrilla eller någonting hos dem, för det är ett avslut som är utifrån som man tycker kanske att han borde kunna vifta bort. Det känns som att det tog på någon. Eller kanske var också att han hade inte fri sikt, fast man skulle kunna tro det. 2-0 som Polier tycker att man ska notera Ekmarks enorma klockrena teckningsvinst. Bara stenhårt rakt bak på bladet. Så det är lite kul. Alltså teckningar är viktiga. Och det skulle sägas då, om de är förtjälade borta så blir vi det linan. Alltså Poli, Schilke och Ekmark. Och jag tycker att det fanns lite gott gry där. Skulle de kunna spela ihop sig, så finns det en möjlighet att det där skulle kunna fungera. Sen är han ju fortfarande ung och kanske lite, ja, valpe vill fel att säga. Alltså det finns mycket hockey i han. Mm. Och han kommer att bli en jättebra spelare över tid, tror jag, Ekmark. Men det är inget dåligt alternativ. Jag tycker att det var rätt tänkt. Sen säger vi lite skevt. Vi har ju nu helt plötsligt centrar. Om man liksom tänker att Mustad är fortfarande går center, då blir det ju att vi är nästan fyra centrar och tre ytterforwardspar. Om man säga, bänkar lite folk, om Härjestam inte spelar så mycket till exempel, och att, ja, beroende på hur det går då. Men det var ju roligt att Olofsson var tillbaka, äntligen. Fantastiskt kul, och Wiklund var också tillbaka. Han har ju varit borta kortare tid, men framförallt Olofsson var rolig att se. Och jag tycker han var, alltså sett till att han har varit borta så länge som han har varit, så tycker jag att det såg ganska okej ut. Han tappar väl orken allt utefter matchen gick, och det är väl inte så underligt. Du kan träna hur hårt du vill. När det är match så är det match, och det går som inte att träna sig till, utan du måste spela matcher för att spela matcher.
Mm.
Hur matchlik den skulle vilja ha på en träning. Jag noterar att han tog 11 teckningar och vann 6 av dem, så han var klart plus där. Och det är en annan sak som jag har reflekterat över det en match där, att och när man har börjat tänka på det så tänker man på det nästan jämt, det är att vi är väldigt konsekventa med att teka med blad ut mot sargen. Det kanske alla gör, men jag har försökt att tänka på det, och det är inte nödvändigtvis att alla gör det, men vi gör det jämt. Det är därför du kan se att både Hutchings och Fortier tar teckningar i högra teckningscirklar från vårt målsätt, just därför att du ska ha sargen ut mot bladet. Har du reflekterat över det någonting?
Ja, lite grann. Jag har sådana där, ja, lite detaljstudering har det väl blivit. Sådär. Och sen, du har ju pratat om det där tidigare, och sen dess har jag tänkt på det. Och det stämmer ju att det är så. Och ibland kan man säga, men varför teka Hutchings för när vi har folk inne som kan teka? Men det är ju, finns någon sorts anledning till det. Och det är väl för att kanske inte åka på klockrena spelvändningar emot sig heller, att det finns en orsak till det.
Ja, men man är väl också rädd att även om du vinner en teckning så kan du vinna in i banan. Mm. Framförallt i defensiv zon så är väl inte det helt nyttigt kanske alla gånger. Det kan bli riskabelt i sin tur.
Mm.
Nej, men att, ibland kan man ändå gilla när det blir mönster. Alltså att man gör samma sak varje gång. Alltså att man är kugga i systemet. Vi ska spela upp efter Sharina. Ja, men då gör vi det även om det är kloggat med människor. Det spelar ingen roll. Det är så här vi gör.
Mm.
För nöter vi på över tid så kommer det alltid att löna sig att göra så.
Mm.
Men det var ju då skönt vi fick revansch mot dem. Mot bara för några helger sedan. När det var inte alls så bra. Men tar man tecknar igen så Freddan Andersson, han hade 6-6. 50%. Mustanen som i grunden är forward hade jobbat. Han tog 9 tecknar och förlorade 6. Det skulle egentligen vara intressant att veta hur viktigt det är med teckningar. Alltså sett över tid, om man kunde sammanställa en statistik, men teckningsprocent och vinstprocent, om det finns någon som helst korrelation därigenom. Spontant så tycker man kanske att det borde göra det, men jag vet inte.
Ja, men alltså, det finns ju många fördelar med vinna teckning. Dels att du får pucken, men sen är det ju också det att slippa, dels i försvarszon, slippa börja jaga och ställa upp och försvara. Det är ju där. I offensiv zon så är det ju samma sak, att du inte behöva jaga ihjäl sig heller, utan att få börja med pucken och få den gratis i anfallszon utan att behöva att alla ska ut ur zon och sen ska de in igen och allt det där. Så att det är ju superviktigt att få de där sakerna att funka.
Ja, jag håller med dig till 100%, utan frågan jag ställer mig är att ja, men om man också kan se att ja, men ett bättre lag vinner ju i regel. Men om man kan se att om du har ett lag som är grymma på teka men som på ett sätt kanske, i alla fall på papper, inte lika starka, om det ger en så pass fördel att det genererar poäng också.
Det tror jag. Det tror jag det, att det gör.
Ja. Ja, jag vet inte. Alltså spontant så tycker jag också att det borde göra det, men jag vet inte. Det där får man kanske försöka ta reda på vid tillfälle. Men det är ju intressant att men Olofsson som inte har spelat på länge som helst, men han vinner ändå fler teckningar än han förlorar.
Mm.
Det är som att vissa har det där. Och han är ju grym på teka. Så det, han kommer att vara viktig för oss. Det är jag helt övertygad om.
Mm.
Jag vill också nämna att när Kronholm dråsar in i sargen och liksom veker ihop så där, då var man ju beredd att bara kasta ut tvn. Genom fönster, för att jag var helt säker på, jag syntes som att på reprisen, aha, han var i knä, det där var korsbandet. Menisken, ledband, korsband, allting, knäskålen i led, och han inte kunde stödja på honom, han fick som putta utan, jag var helt knäckt, jag var helt säker på vad säsongen.
Mm.
På riktigt, och sen ja, men då gjorde han en liten repa, ja men då var man ju rädd att han leaving the bench, att han skulle få det där i periodpaus. Men här lyckas ju han ju klara sig. Så fortsatte han ju spela, så att det kanske, han vred och vi dodged a bullet.
Mm.
Och det är klart, knä är väl också så att det kan också, det kan trycka någon nerv och något så att det gör så fruktansvärt ont spontant, men det kanske, ja, det är uppenbart att han repar till sig i alla fall.
Ja. Det är viktigt att han spelar. Han gick ju med en ispåse runt knät efter matchen, och det var väl sådär, och rapporter kom att han har inte tränat idag heller. Så att han är kanske lite öm och så, men att han inte tränar, det är lite mer så här, ja men det är någon försiktighetsåtgärd bara att han får vila då. Han är garanterat med på matchvärmningen imorgon och redo för match på kvällen, det är jag helt övertygad om.
Mm.
Det är om det ska ha hänt någonting annat som de har upptäckt i efterhand, att det inte är så bra. Men det känns som att om han spelade klart matchen, så känns det som att då så illa kan det inte vara, tänker jag.
Nej, jag hoppas inte det i alla fall. Det är väl det som kan vara lurigt, det är ju det här när du, ja, men när det är en match, du har adrenalin på slag. Och sen så, ja men då kom svullnad efteråt, de kanske lindade det stenhårt direkt. Och sen så kom lite svullnad sen och du får tillbaka känslan. Ja, vi hoppas att ingenting har gått sönder, men lite tur så, ja, är det ingen större fara.
Jag försöker tänka så här också. Björklöven har en rätt skicklig läkarstab också. Och framförallt så har de en knäspecialist som är läkare i Marcus Bolin. Så jag tänker att jag tror inte att de skulle släppa utan att spela heller om det fanns liksom, alltså att det var fara för att skada sig ordentligt över längre tid. Så jag tror att så pass professionella är de nog att de säger, men du vet, det här kommer inte gå, du kommer kunna skada dig för säsongen om du kör, du får vila nu, det är en seriematch liksom. Men eftersom att han fick klartecken att spela och att han kände själv att han kunde spela, så tänker jag att ja, men då är det någon smäll, men inget mer än så.
Ja, men det kan ju för sig vara så att Rahimi tittar under lugg.
Ja.
Och liksom lite stillsamt påpekar, du har ju två knän.
Ja.
Exakt, vad är problemet? Så kan det ju vara. Människan som kan amputera ett ben och ändå ska spela. Ja, vi är tacksamma i alla fall att det verkar inte vara någon större fara, utan att vi vet exakt vad som har hänt, så får vi vara, att han fortsatte spela sen är ju positivt. Det är inte så glimrande, men tre vinster. Och att du vinner fast du inte gör dina bästa matcher, det säger väl också någonting om någonting. Alltså starkt att kunna vinna utan att du måste alltid prestera 100%.
Mm.
Tycker jag.
Ja, för dagen var det väl en 100% prestation, tänker jag. Alltså, ja. Det gjordes vad som krävdes för att vinna matcherna.
Ja, och så tycker jag också att det var lite likheter med Tingsryd borta. Nu senast här matchen som jag då var på, att ja, men Tingsryd försvarar sig ändå ganska bra ändå, att de försöker klägga igen mittzon och höll oss en del på utsida, och det krävs ju också lite inställning att, men alltså det är också, vi har en motståndare, det är så lätt att man bortser från det, att tycker att vi ska vinna liksom med 7-8 mål varenda match, men det funkar inte så. Vi möter lag som har duktiga spelare och de kanske inte har lika djupt trupp som vi har och inte samma spets heller, men det finns ju många bra spelare i andra lag också. Så att det måste man också ha med sig. Men vi kan, när vi sneglar lite på en tabell, så alltså Modo går ju lite trögare. Alltså de lyckas ju vända mot Västerås när de ligger under med 0-2 ganska länge in i tredje perioden. Vi kommer återkomma till den matchen och en situation som var där. Men en torsk kan ju på straffar mot Kristianstad nu senast, och vi är bara inom situationstecken 4 poäng efter. De har 2 matcher till godo, men de 2 matcherna ska ju spelas och också vinnas då i så fall. Så att, men är det här häng på riktigt? Eller vad säger du?
Sist vi pratade om det här, då kom det en förlustsvit för oss och de tuffade på. Utan att vi ska prata om jinxer och annat. Så. Men det är klart att vi har häng på riktigt. Det tänker jag. Sen är det, med det sagt, så är det inte lätt att ta igen de här poängen, men som du säger, matcherna ska spelas. Vi har dessutom en match mot Modo hemma här nästa fredag, är det väl,
ja,
till och med.
Precis.
Den 11:e, nej, 10:e borde det vara, och ja, så att nej, jag tycker att alltså, vinner vi den, då börjar det tajta ihop så ordentligt. Så att nu vill jag väl ändå någonstans påstå att vi har häng, men samtidigt så här, vi ska avsluta serien så bra vi bara kan, sen bär det dit det bär. Så försöker jag tänka, och inte fokusera för mycket på första platsen. Men det är klart, det vore ju häftigt att kunna hämta igen det stora försprånget de har haft, men även att vi kan, ja, men att vi får då chansen att välja först i slutspelet, och hemmaplansfördelarna och allt det där. Det vore ju häftigt, men nu tänker jag, försöker vara lite tråkig och säga att nej, men nu ska vi fokusera på Kristianstads matchen. Sådär.
Ja, nej, men alltså, jag håller med i det, och alltså att komma igen och ta, faktiskt knipa första platsen tror jag blir svårt fortfarande. Men bara det faktum, låt säga att Modo vinner serien, men de gör det bara, ja, men säger bara ett par poäng, så är de ändå favoriter, men kom ju inte in i ett slutspel i samma form som vi är. Vi kan ju faktiskt notera att vi har ju inte förstärkt laget på samma sätt som de har gjort. Och de har ju inte på det sättet fått samma utväxling än. Nu har vi tjatat oss blå, det ska vi fortsätta göra. Allt handlar om att vinna säsongens sista match. Men det är ju inte så att det har varit sån enorm träff på de spelare de har tagit in än så länge. det måste man ju ändå liksom, utan att säga för mycket konstatera. Så att han har ju, alltså Brickley till exempel, han har ju spelat 8 matcher och gjort 2 poäng, minus 2. Som ett exempel, en spelare som också vi var efter. Så att att ta in spelare under säsong, det vill vi göra. Men det är ju inte helt bara att det är självspelande piano bara för att vi får in fler skickliga spelare.
Mm, nej, precis.
Så är det. Ja, nej, men vi tuffar på. Det ser kanske inte så glimrande ut som sagt, men vi vinner i alla fall 9 poäng in på kontot, och jag tänker att vi går vidare och pratar om de matcher som kommer. Ja, idag fredag så är det publikfest. Kristianstad hemma. Vad ska vi tro om det här projektet?
Ja, du. Gat på besök en fredag kväll i Umeå. Kan det bli annat än fest och skoj? Tänker jag. Ja, nej, men jag tänker väl mig att det är en tuff hemmamatch. Ska jag säga. Kristianstad är svårspelade, och när de spelar på sin topp så är de inte lätta att slå. Det ska vi veta. Men jag någonstans så vill jag väl tro och hoppas på att vi ska kunna ta hem den här matchen. Jag hoppas att vi får. Det är lite så här. Vi har haft lite problem. Eller problem ska jag inte säga. Vi har varit bortskämda också. Men liksom vi har. Senaste 3 matcherna så har vi gjort 9 mål och släppt in 3. Och det är ju tillräckligt för att vinna matcherna såklart. Men det känns som att vi ska behöva göra mer än 2 mål. Håll vi nollan spelar ingen roll, då kan vi göra bara 1 mål. Men du förstår vad jag menar. Att vi ska behöva få komma igång där lite mer. Det båda är ju för fullt hus i alla fall, i och med att det ska vara den så kallade... Vad säger man? Enkronasmatchen eller?
Ja, men det är publikfest, publikmatch. Det är någon slags match. Ja.
Björklövens sponsorer går in och betalar entrébiljetten för samtliga. Och att jag tror att spelarna också ska bidra med lite pengar. Saker samma. Så det kommer vara mycket folk på plats. Och bra tryck i ladan brukar innebära även att grabbarna i laget taggar till ordentligt och vill göra en bra prestation. Och så det båda är för 3 poäng, men som sagt, det ska spelas om det. Kristianstad är inte lätt att ha att göra med, och de kan spela en hockey som kan ställa till det, men när de tar poäng borta mot Modo, om än på straffar, så vinner de, men ändock. Och jag tror att de är inte där för att bli kompis med någon för huvud taget. Och dessutom har de en tränare som definitivt inte är här för att bli kompis med någon. Så att, ja, det blir en tuff fredagkväll, tror jag. Och jag hoppas såklart att jag har fel.
Ja, jag måste säga att det var ju när Jörgen Hanneborg som stod mot Modo, så det blir ju då Filip Larsson, får vi utgå ifrån, som står mot oss. Och han är bra, han har 92,5% räddningsprocent, 2,28 insläppta per match. Att det är en fin målvakt. Alltså är han på humör så kan han skära en sån här match. Faktiskt, han är bra. Men med det sagt, en sån här match är klart vi ska vinna. Det tycker man alltid. Men det tycker jag absolut att vi borde ha alla chanser till. Ska bli intressant att se dem. Ja, det är väl kanske för tidigt än för Fitzgerald, men att vad vi ställer med för lag. Ja, det var det. En match som bör vinnas, och bra drag och mycket människor. Skrik högst och sjung stolt, det är väl det man har att säga. Det var 3-8 drygt mot Tingsryd. Men för några år sedan hade man inte sagt någonting om en sån publiksiffra. Nu tycker man att det är lite klent. Allt under 4000. Men då behöver man ju samtidigt bara kolla, Modo och Kristianstad igår, vad hade de? 2409. Det är ju direkt pinsamt. Vi har nästan 1500 till och tycker att det är i klenaste laget. Så att vi ska inte bli för borttrend och liksom gnälla över sånt. Det är nästan 4000 mitt i veckan en februari dag. Men det kommer att bli mer drag på fredag.
Mm.
Får man anta, det är liksom här i match allting. Så med det sagt så tänker jag att vi kan fortsätta marschera mot onsdagens match. Karlskoga borta. Och jag vill ju bara ha att säga att Karlskoga ligger bara inte ens 3 mil härifrån. Snälla någon, se till att vinna mot det här laget. Jag blir ju mobbad. Nästan varje gång vi tappar poäng mot de här människorna. Och det är det lag som vi egentligen har haft trögast mot. Av alla.
Mm. Ja.
Hittills. Samtliga förluster. Väl. Tror jag.
Ja,
men torsk i premiären. Och sen förlorar vi borta. Den matchen var jag på. Eller bägge de två första där. Vi förlorar ju. Det är då de hade den här inlånade målvakten från Färjestad. 53 juniorer. Och 70. Alltså de hade jätte brutalt mycket skador. Första borta mot dem.
Ja.
Och så vart det väl en övertid eller straffar väl hemma sen.
Ja, vi har ju vi började med att spela 2 matcher mot dem hemma och vi förlorade bägge på övertid.
Ja.
Och sen precis. Förlorade vi på fulltid borta med 2-1 i slutet på november. Så att vi har inte tagit poäng eller jag har tagit poäng mot dem, men vi har inte vunnit någon match mot dem.
Nej.
Och det är väl lite oroväckande, så därför är det väl dags att vi tar och klämmer dit med en 3-poängare nu.
Ja, nej men alltså knövla ihop dem, tack. Alltså lite statement skulle vara bra. Alltså vinna en klar seger borta så att jag då kan andas.
Ja, för det är ett lag som vi potentiellt kan möta ett slutspel.
Ja. Så är det. Så att det vill man verkligen se. Alltså, nu när det också börjar dra ihop sig, det är 40-talet matcher, vi har väl spelat 41. Någon har spelat 39 och 40. Alltså det är inte så många matcher kvar. Så att det är att positionera sig och få det här att fista sista finslipningen inför slutspelet. Men också att vill man undvika skador och Karlskoga borta, det kan bli på tok. Höll jag på sig. Nej, men Karlskoga, Karlskoga är Karlskoga. Jag tycker att de är inte fullt lika grisiga som de var en gång i tid med Westner och Daggen. Och andra liksom spelare med trätänder som bara kunde åka över steg åt ett håll. Utan de har blivit bättre liksom över tid och liksom med Björklund i spetsen tidigare har man liksom satt en standard vid mot världen och man är väl fortfarande kanske ett grisgäng men inte på samma sätt. Jag tycker inte det. Det låter som att jag försvarar Karlskoga, det låter otäckt. Men lite grann så.
Mm.
Men det här är en svår bortamatch, det är det.
Ja, det är det ju definitivt. Och sett till våran statistik mot dem så är den, det är ju typ säsongens svåraste bortamatch. I princip.
Ja.
Och det är ju inte bra om vi går in i ett slutspel och har 4 torsk mot en potentiell slutspelsmotståndare. Det är inte alls bra. Men såklart, har de 4 vinster så kommer de allt närmare förluster också mot oss. Men det skulle vara gött att visa att vi kan slå dem också. Och det har ju varit jämna matcher uppenbart. Där det har varit uddamåls differenser bara. Så att ja, det är en riktigt tuff bortamatch. Men för moralen i laget och för liksom att ja, men känslan också att vi kan slå dem. Och att vi gör det ordentligt, det ska ju vara riktigt gött inför slutspelet.
Verkligen, och på tal om svår bortamatch, Modo möter dem borta idag fredag. När vi släppte det här avsnittet. Och nu har inte jag riktigt tid, men jag hade nästan lust att fara på den. Bara för att kolla. Lite så, nu blir det inte så. Men det är ju också en ganska intressant match. På tal om nu, om vi nu har eventuellt teoretiskt tänkt på första platsen och inte. Karlskoga är ingen match du bara får hämta 3 pinnar på. Det gör du inte.
Nej.
Så enkelt är det. Det skulle ju vara skönt med 6 pinnar. Och det tycker man som med alla matcher vi spelat vi borde ha stor möjlighet att ta full poäng. Men det ska göras också. Kristianstad hemma bör ju vara. Allt annat än 3 poäng är ju en jättebesvikelse. Karlskoga borta en onsdag kväll i februari. Vore det skönt med 3 poäng, men det vore inte en besvikelse på samma sätt. Även om man skulle vara besviken om det blev torsk. Mm. Eller poängtorsk till och med. så är det lite grann en annan sak. Hoppas vi håller oss friska också, som sagt. Det är ganska viktigt.
Mm.
Ska vi tro att, nej, det är så mycket mellan Jonas då bägge?
Ja, det tänker jag väl, men rätt vad det är så får Diorio stå mot Kristianstad och så får Jonas stå mot Karlskoga kanske. Jag vet inte. Men ja, som Jonas spelar nu på slutet också, så kanske, ja, men då kanske vi får räkna med att det är han som står på båda.
Ja, jag tycker nog det. Tyckte ni också. Ja, men vi kanske lämnar det där hän. Det är kul med matcher. Det hjälps inte. Vi pratar lite om truppen. Vi konstaterar att både Wiklund och Olofsson var tillbaka. Vi nämnde också att Fitzgerald är skadad. Han spelar inte här senast. Återstår att se hur allvarligt det där är. Förhoppningsvis är det inte så superallvarligt. Carl David Bodin, han spelar inte mot Tingsryd. Vad vi förstår så är väl de förkylning där, va?
Ja, vi hoppas ju det i alla fall. Det var dag till dag. Den ja. Klassiska som vi har fått vänja oss vid. Så att vi får väl tro och hoppas att det är någon förkylning eller någon feber eller någonting som gör att han är borta. Men förhoppningsvis är han tillbaka snart.
Ja, det är väl beställt på backsidan än så länge, peppar. Så att vi har ju Ljusla där som då får spela lite mer. Och, ja, det är ju ingen fara på det sättet, utan vi har ju backar så att det i dagsläget i alla fall räcker. Även om då såklart vill att alla ska vara frisk och kry. Men det börjar ju dra ihop sig. Det är ju ett par veckor och knappt det kvar till transferfönstret stäng. Vad tänker vi och tror om det? Vi har ju snurrat kring det här mer eller mindre färdiga avsnitt på snutet. För det, vi förväntar oss ju spelare in. Men än så länge har det ju inte kommit någonting. Och nu direkt i huvud taget man får nys om att det släpps någon spelare. Allt ifrån att det är John Quenneville i Leksand eller att det är någon från HV71 eller att det är någon halmstrå ryck i Vässel eller vad som helst. Så är man ju där. Men vad tror vi egentligen? Eller vad tror du?
Alltså jag tror att det kommer att komma in två spelare. Det känner jag mig mer eller mindre säker på. Sen kanske det inte blir de här bomberna som man hoppas på. Det har varit så oförskämt tyst kring Björklöven och nyförvärv totalt sett, tycker jag, någonstans den här vintern. Mer än alltså, sånt som man har läst till och rykten som har kommit till en så. Men jag menar, Mr. Madhawk har ju inte heller aviserat så mycket kring. Ja, men vi var med liksom med och ville ha in Brickley till exempel. Nu blev ju inte det. Så att, ja, jag vet inte riktigt. Två spelare in. Vad vi får vet jag inte heller. Och jag vet inte riktigt. Sådär, får vi nu tillbaka spelare och de börjar vara friska? Ja, men vilka ska vi flytta på och inte? Men det forwardpositioner finns det att fylla på med bättre spelare på. Det tycker jag vi kan konstatera. Jag skulle vilja ha in någon till som typ som Fortier och så någon till som är en riktigt bra center till, skulle jag vilja ha in.
Ja, det är väl det som han varit aviserat till tidigare, att centersidan ska förstärkas. Och då så långt man kan förstå så är det ju det är inte en bredd center, utan det är en center som utmanar Weigel, den första linan. Alltså det är en sån center som ska in. Och att de spelarna finns är en sak, men att man ska kunna värva dem är en annan. Att marknaden är sett till världsläget, eller beroende på världsläget, är kanske inte som det är en vanlig säsong. Det är man helt införstådd med. Men samtidigt så förstärker ju till exempel Modo och andra lag sina lag. Men jag tror att jag väljer att se det och tror som att, ja, men vi hade också kunnat värva någon bredd spelare från ESHL med bra mustasch. Men det är inte intressant på det sättet, utan vi siktar och krafsar på en högre hylla. Jag tror att det är så. Och det kan väl också sägas att, ja, men vi nås ju ibland av uppgifter att vi har väl kontakter som många andra har, att som vi kanske då får i förtroende, så att man, alltså vi hör ju rykten och hör spelare som kan ha varit på gång men som inte är klar. Så att det tyder på att vi siktar på en hög hylla. Men inget är klart förrän det är klart. Och rykten kan vem som helst sprida, så det får man ta för vad det är. Men ja, att Per Kente är väldigt aktiv och aktivt söker spelare, och att vi har nog varit nära på flera stycken, det är ingen större. Det är inte ens en gissning, utan så kan vi nog konstatera att det är. Men vi hoppas att det ska landa rätt. Och ja, men sett till gruppdynamik och annat, så tror jag också att man gör klokt i att vara försiktig. Alltså hur gruppen mår och hur truppen mår. Ja, men det handlar inte bara om att slänga spelare hit eller dit. Det är inte automatiskt att kanske gruppen mår så bra alla gånger. Det där ett ämne som vi kommer säkert att ha handledning och komma till senare, inte minst när efter 15 februari när truppen är klar. Men ja, det ska fortfarande bli intressant att se. Som vi nog också har sagt vid något tidigare tillfälle, att men sen när Weigl kom tillbaks, hur lätttränad han är, men det får vi hoppas och tro att han är. Nej, men det blir ju på ett sätt som ett nyförvärv. Och jag minns ju, men när var det då? Men det blir ju för 3 år sedan när vi tog in han. Det var ju det en bombvärmning. Alltså det var ju helt overkligt. Alltså att inse att nu går vi före. En sån som Weigl var ju då ytterligare ett par år innan någonting som skulle vara helt omöjligt att få in. Så att vi ska inte heller glömma bort vart ifrån vi har kommit. Att man börjar skrika om spelare som är helt orealistisk. För tar man de här SHL-spelarna, det är ju, jag menar, en sån som Quenneville, ta han som ett exempel. Jag har ingen aning om hur aktuell han skulle vara. Idag har jag inte haft tid att kolla, det är torsdag när vi spelar in där. Om han redan har gått till Europa, för det får man väl nästan utgå från. Men oavsett vilket så kände ju han ju duktigt med flis i SHL. Och även om vi har pengar att värva för, så vet jag inte, men är det rätt spelare att lägga pengar på, även om vi skulle ha chansen? Till exempel. Eller vad tyckte du?
Nej, alltså någonstans får man ju, vi ska inte dumvärva heller. Jag skrev på ett socialt media som jag egentligen inte tycker om, på Twitter häromdagen, och tyckte att det är inte läge att plocka in typ Johan Sundström nu, när det kom ut att Fitzgerald var skadad. Han har kört på, men där är det ju, jag fick ju svar där då. Allt eftersom så fick jag svar på den där tweeten om att ja, men det sitter liksom fast hos Frölunda också, för de vill att någon ska ta över avtalet. Och han sitter ju på en rätt fet lön också. Och sen är det väl det att han kanske inte heller vill spela vart som helst. Än om jag tänker att ja, men han borde vilja spela hockey i alla fall. Men det hade ju varit en kalasvärvning. Stor, stark, bra på rören, bra tekare och har spelat stora matcher. Så att på så vis är det ju en lite grann av en fantasi, men det hade varit en kalasvärvning.
Jag ska bara säga, innan jag säger någonting, alltså han går till Belleville Senators i AHL, Quenneville. Då vet vi det. Då kan vi städa om han, så att säga. Ja, det blir lite rörigt, ursäkt, jag avbryter. Men jag håller med om Sundström. Alltså man kan väl i alla fall liksom kick the tires. Alltså sparka på däcken och kolla sig för. Men som du hörde, jag såg det där också. Att men det är ju också en klubb som man ska komma överens med. Alltså det är inte man spelare. Och han sägs ju tjäna bra med pengar. Och även om pengar är inte allt. Ja, men hur många skulle vara villa att gå ner en tredjedel lön och kanske mer än så för att spela, eller att du tjänar dina pengar, för det är ju stora pengar som man också kan liksom spara ihop om man har en familjeförsörjare och allt det här. Men det är ju märkligt, det är ju så ytterst märkligt där, att det kan ha skurit sig så fruktansvärt mellan spelare och klubb. Det skulle vara intressant att veta vad som har hänt där med Sundström, alltså.
Ja, vi behöver inte spekulera mer i honom. Kommer han så kommer han, och det vore väl en kalasvärmning, men även väldigt mycket pengar. Jag tror att det finns annat att plocka av som har spelat och som är liksom igång ordentligt i matchtempo och annat som kanske kan vara bättre. Men det kändes som när Fitzgerald blev skadad, kände man, oh, men hur ersätter vi han på en väldigt torr och tunn marknad? Men det här med gruppdynamiken, dels så tror jag att Alltså jag anser, och ja, jag är partisk, och vilket jag också ska vara, men jag anser nog någonstans att vi har ligans bästa lagkapten.
Mm.
Eller lagkaptener, ska jag säga. Jag tror inte att någon av dem släpper, alltså att vi skulle ta in en sån spelare som har ett sånt stort ego som en, och någon sorts, vad ska vi säga, alfahane, så att han kliver in och rubbar hela gruppdynamiken genom att han är på ett visst sätt eller så. Det är ja. Ju och med det sagt så tänker jag att det finns ju någon sorts tanke när Kente tittar på spelare också. Alltså vad är de för typ av människa också? Hur, för gruppdynamiken är ju superviktig när man dessutom kliver in i ett slutspel med kravställning på varann, hur man ska liksom bete sig på träning, hur man jobbar på träning och hur det ser ut på match och alla de där bitarna. Så det är klart att det är superviktigt med de sakerna också, vad det är för typ av karaktär som plockas in. Men med det sagt så tror jag att våran kaptensstab som vi har i Björklöven tillsammans med ledarna, så tror jag att vi kan hantera sådana spelare som kanske har ett lite större ego, men någonstans ändå får dem att funka i gruppen.
Ja, jag vill ju tro det också. Det vill jag faktiskt. Och vi är från supporterled, precis som du säger, och vi är färgade. Men jag tycker väl också över tid så har det väl ändå visat sig så att vi har bra gruppdynamiker. Det är den uppfattning man får, det man hör i alla fall. Men det är sagt så säger vi inte att det är dåligt någon annanstans, för det vet vi inte. Men det är den känslan man har. Ja, nej, men det börjar dra ihop sig, så att nu har vi ju sagt länge att vi får se vad som händer och det ska bli intressant. Jo, men i och med att fönstret är som sagt knappt 2 veckor bort, så inom ett par avsnitt, då vet vi ju. Och då får vi ta det då. Men vi går vidare, tror jag. Västervik sparka sina tränare, fick vi reda på här för någon vecka sedan. Deras J20 tog över då lite temporärt, och sen så har det blivit klart nu att Niklas Falk, den gamla djurgården, har tagit över, och han är klar för resten av säsongen. Vad tror du om en sån manöver? Eller vad tror du?
Ja, jag vet inte. Det är väl någonstans i det läge de är, kanske en desperat aktion att göra. Men samtidigt kanske det som krävs för att få gruppen att knyta ihop sig. Och ja, men, ja, vad ska man säga? Börjar jobba inför ett troligtvis ett kval. De har liksom, de har 10 poäng upp till säker mark med en match mer spelad dessutom. Så att det krävs ju mer eller mindre ett mirakel att de ska kunna liksom ta sig upp, dels förbi Tingsryd, men sen även förbi Östersund också då i sådana fall. Och det har jag väldigt svårt att se att det ska hända.
Ja, nej, men så är det ju. Men det är ju inte att det kom in någon, i alla fall som än så länge som ledare, har haft sådana enorma framgångar. Han har ju nött på en del. Han har varit i Huddinge, han har varit i Södertälje, Almtuna och sen sväng. Senast kom han från Djurgården och det gick ju sig sådär med att hjälpa till att träna dem. Så att det återstår ju att se. Alltså det är väl den här, ja, det är för tidigt att kapa den här manövern. Eller den här rekryteringen för Västerviks del. Men han var ju en väldigt duktig spelare. Men det finns inga garantier. Det påminns man om ganska regelbundet. Att en duktig spelare behöver inte bli en bra tränare.
Nej.
Nödvändigtvis. Men man får se. Och man kan kanske vända på det precis som du säger. Att ja, men de ligger där de ligger i tabellen. Det kanske är så här att fick din Scott Bowman så hade ändå inte kunnat rädda det där. För det kanske till syne och sist är så att man är inte tillräckligt bra. Helt enkelt. Man har inte tillräckligt bra lag. Men de har ju också värma en ny spelare, en 5+-mush måste man ställa, Cole Alley. Både mushen och namnet får ju ändå drömma om storlåd. Han har väl inte spelat någonstans i år, han har väl varit skadedrabbad och så, hur ut vad jag förstår. Men Västervik ska man ju inte räkna bort någonstans. De har ju hittat kanadiker och jänkare som ingen kotta har talat om typ. Och sen så har de varit bra.
Mm.
Gör han succé så kanske vi kan värva han sen. Det beror på.
Ja, det vore något.
Ja. Nej, men vi konstaterar att så är fallet. Vi noterar också från ligan ovanför oss att HV71 sparkar tränare också. Att när Tommy Samuelsson får gå. Hur desperat känns det?
Det känns ju desperat i form av att det är ju inte ens sportchefen som tar beslutet, utan den styrelsen som går förbi sportchefen och tar det där beslutet. Så det är väl i sig kanske lite anmärkningsvärt att de väljer att göra så. Och ja, men de är ju... Det är samma sak där. Det är lite som Västervik. De är desperata och vill få till en förändring. Och de har ju fått till en förändring eftersom att nu ikväll torsdag så vann de mot Timrå på bortaplan. Så någonting är... Men det är inte helt ovanligt heller att man sparkar tränaren och så vinner man nästkommande match eller matcher kanske. Och ibland så bär det där längre att det blir en segerstreak och att det liksom byggs på att de vinner på en match rad, eller så blir det att ja, men de vinner igen och så tänker man, ja, men shit vad bra, nu det vart skillnad, slappna av minsta lilla och så kommer det torskar och så är man tillbaks igen i ekorrhjulet där det går tungt. Så att det där blir ju intressant att följa och se vad som händer, men ja, det spontana läget är ju att man känner ju att ja, men rimligtvis så är det HV och Malmö som gör upp om att spela SHL nästa säsong, och den andra får åka ur då. Det är den spontana känslan jag har. HV har 7 poäng upp till Brynäs och sen har de ytterligare 11 poäng upp till Rögle, så att det ja,
men alltså,
ser tungt
man måste
ut.
Också säga så här, de har spelat 40 omgångar de flesta, några har spelat 41, men det finns ingen tabell som ljuger efter 40 omgångar, ingen.
Nej.
Och HV71 ser man, de har släppt in tredje mest mål, gjort tredje minst. Så att det är väl kanske så att de är exakt där de ska ligga. De är inte varken bättre eller sämre. Sen som de har fått ut eller tycks ha fått ut mindre utav sin trupp. Det måste vara, för jag menar på pappret så har de ett starkt lag, men de har ju inte uppenbarligen inte fått ihop det. Men jag tror att det blir HV Malmö. Något annat vore ju en riktig praktknall i så fall. Det ska bli intressant att föra. Precis som bottenregionerna i Hockeyallsvenskan så är det ändå... Alltså bottenstrider, man är ju ingen större människa att man tycker att bottenstrider är ju kul också.
Ja, så länge man inte behöver delta själv så.
Ja, exakt. Det var du som sa det.
Ja.
Ja, nej, men en annan fundation som jag tänkte vi måste ändå fundera kring, som jag tänker också du, alltså Frycklund. Han blev avstängd här nu, det var ju för några dagar sedan, mötte Västerås Modo borta. Och då för att snabbt rekapitulera den situationen så är det ju en bit in i tredje perioden. Västerås leder med 0-1, där Ågard sopar till med en tackling i rygg så att Zetterberg flyger rätt in i sargen. Frycklund blir galen och han, ja, helt enkelt, han hoppar ju på Ågård och smiskar upp han lite lämpligt. Det är en lång konferens innan domare dömer, och det är ju först då att ja, men Frycklund, han får 5 minuter fighting och 20 minuter game, så han får gå och duscha. Och det är ju efter en videokonferens som tar så lång tid, och det kan man ju reta sig gallfeber på, men hur fan lite svårt skulle det vara att döma? Döm! För allt i världen. Ågård, han får 5 minuter boarding. Så att i Sinivå sist så blir ju Västerås mer drabbade. Västerås gör ju ett mål till efter den här händelsen. Så de leder med 2-0. Men jag tycker ändå att man kan konstatera att efter Frycklunds utgång så vänder ju Modo matchen. Jag tror ju faktiskt att det är så att hade han varit kvar på isen så hade Västerås vunnit. För det kändes som att de tappade precis allt, och vad man än kan tycka om honom som spelare så är han duktig. Han verkar ju ha lite temperament som kan sätta sig själv och sitt lag i olika situationer. Men alltså, jag tycker att det här är lite ett mikrokosmos över vad som jag kan tycka var fel med svensk hockey ibland. Och här måste man kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Alltså Frycklunds tackling tycker jag är sen och den är ful. Och den kan vara centimeter från att skicka Zetterberg till stödboende. Alltså du kan ju, det där kan ta illa sig att du blir lam i värsta fall. Det är inte så vanligt, men den där är riktigt, riktigt stygg.
Ja, det är Agard som tacklar, inte Frycklund. Agard tacklar.
Ja, nu blir det rörigt. Ja, Agard tacklar Zetterberg. Och jag tycker att den är fruktansvärt ful. Så jag förstår att Frycklund reagerar. Alltså för mig, det finns ju någonting som den gamla gubbstruttman är. Att, ja, men man minns kanske ännu mer tidigare i ett gammalt NHL på 90-talet där det var fullständigt självklart att stå upp för sina lagkamrater. Och man kan ju också tänka sig att, ja, men skicka Crosby i sargen så ser det vad Pittsburgh gör. Eller någon annan bra spelare. Du kommer att få stryk. 100%. Jag förstår att han reagerar. Sen så kanske jag inte tycker att det är alldeles superbra att han vevar så mycket som han gör. Men jag förstår att han gör det. Och det finns någonting i mig som tycker att det är någonstans sympatiskt att stå upp för sin lagkamrat. Frustrationen ligger ju i att när man på något sätt vet att det kommer inte att bli några jättestora konsekvenser för Agard. I alla fall inte konsekvenser som jag tycker står i proportion till den fulhet med vilken tackling han levererades. Alltså att Frycklund får grövre straff än Agard tycker jag är helt sjukt faktiskt. Jag tycker att det är helt orimligt. Jag tycker självklart att Agard ska ha matchstraff också. Men man var tänkt om den här situationen. Och det här resonemanget, för det här är ju på ett sätt är den enskilda situationen. Men också att zooma ut och diskutera på något sätt, ja, men bestraffningar, avstängningar, om det här blir, ja, om det här är rimligt. Vad tyckte du?
Alltså, till att börja med så är ju vi ska säga så här, under matchens gång fram till den här situationen så har Agard och Frycklund varit på varandra ett flertal gånger under matchen. Det har varit lite gruff och det har varit lite liksom ordväxling och sådana saker. Sen situationen som sådan så tycker jag liksom, jag tycker att det är en dålig tackling av Agard, för han har liksom, han ser numren på ryggen hela tiden och ändå väljer han liksom och mosar i det läget. Så tacklingen som sådan är ju inte heller bra. Att Frycklund blir fullständigt galen och jag kan se det fina i det att stå upp för sin lagkamrat. Problemet är ju här att han tappar ju besinningen på något sätt, Frycklund, och vevar ju allt han bara, alltså han slår ju så vansinnigt mycket. Och jag kan tänka mig kanske att någon av domarna också fick en törn i det där, vilket kan ha bidragit till att han fick 3 matchers avstängning också. Men jag tycker att, som du säger, att fine att Frycklund får 5 plus game för det han gör. Men jag tycker att Agard ska också ha 5 plus game.
Men tillägget ska ju göra att alltså, Frycklund får ju också då 3 matchers avstängning på det.
Ja, precis. Och det är det man är fundersam kring. Vad ligger till grund för att det blir 3 matcher? För det är inga handskar som är av till att börja med. Så att nej, jag tycker att det är, här är det en felbedömning på flera punkter. Kanske bäst av allt kanske bara hade varit att de fick 5 minuter var. Ena för fighting och ena för boarding. Och sen hade det varit bra. Det hade kanske räckt så.
Jag tyckte helt och hållet. Kvitta de 2 och sen så är det bra med den saken. Det hade jag tyckt. Därför att i praktiken är det ju så att Modo och Agard blir ju inom situationstecken belönad för detta. Alltså Agards tackling är den definitivt mest farliga. Alltså den är ju skaderisken klart högre på än att du vevar med handskar. Jag tror inte att det är skönt att få en rumpallans nytning av en hockeyhandske på nosen. Men jag tror definitivt att det är farligare att hamna med huvudet före i sargen. Sen så har jag vet att regeln är skriven också så att man tar ju beaktande, alltså att den mottagande parten, alltså den som blir tacklad, har också ett ansvar. Och jag fattar att regeln är skriven så, och jag är liksom med i tanken, men jag har ändå så svårt för det att, ja, men Agard skickar Zetterberg i sargen och då ska Zetterberg ha det i beräkningen. Nej, men jag, ja, för mig, det går inte riktigt ihop. Alltså man kan ju inte ställa sig en halv meter från sargen och sen inte förstå att man kan bli tacklad. Men det måste ändå vara den tacklande parten som har det största ansvaret. Alltså, det handlar ju också i synen och sist om att det är ju människor. Det är med människor. Och även fast det är ett spelare i ett annat lag så kan man väl kanske försöka ha lite respekt för varandra. Nu händer ju ingenting så. Men jag kan också tycka att man måste ju kunna bärga sig och inte bara för att du kan skicka någon rätt in i sargen så kanske man inte måste alla gånger.
Nej, men det är precis som du säger, det är människor och det handlar liksom om någonstans respekt också för sin motståndare, att jag kommer kunna tackla den här i vilket fall. Jag kommer kunna få stopp på honom här i vilket fall. Alltså den balansgången. Och vi kan prata hur länge som helst, ja, men det går fort i hockey och heja och hit och dit liksom. Så, men jag tycker fortfarande inte att tackling är inte bra. Nu fick han 5 minuters boarding. Okej, fine, det kan jag köpa. Men jag tycker att Frykten ska få 5 minuters fighting. That's it. Spela vidare. Men att han får 3 matchers avstängning för det här. Sett till vad vi har sett för tacklingar i år som har renderat i avstängningar. Till exempel. Vi har en tackling i en match där Frölunda spelade. Där Jakob Nilsson får en riktigt ful knätackling. Den är riktigt stygg är den. Och där blir det 2 matchers avstängning.
Ja, är inte han borta fortfarande? Jakob Nilsson alltså.
Ja, jag tror att det kan vara säsongen.
Ja.
Där.
Och jag menar, för det knätacklingar är nästan det värsta av allt. Ja, sådana där du skickar med huvudet före sargen också. För, men alltså knätacklingar, de är vidrig. Därför att där är skadorisken så oerhört påtaglig. Och flyget knä, ja, det är i säsongen och ännu värre kan det vara. Det kan ju vara karriären till och med.
Ja, och han har dessutom kommit tillbaka från en knäskada. Nu vet jag inte om det var det här knät som han blev tacklad av. Men alltså, sett i perspektiv till varann. Frycklund slåss med handskarna på. Inte helt utan anledning heller. Han får 3 matchers avstängning. Det är samma disciplinnämnd. Jag tycker att det är rent ut sagt bedrövligt när man sätter de här 2 situationerna mot varandra.
Ja, men 100%, och det är det här som vi vill lyfta upp, alltså det här när man kan kalla ett mikrokosmos över vad man kan tycka vad som är fel med svensk hockey. Det är den här, alltså det är den här totala inkonsekvensen, och att det är liksom det är lätt om man kan raljera över tombol och allt möjligt, men det är ju inte rimligt. Alltså en tackling som skickar någon på sjukhuset och skickar någon så att den inte kan spela med den här säsongen i värsta fall, och en annan som, jag menar, i värsta fall får näsblod och inte ens det. Och kan absolut spela nästa match. Vart är proportionerna? Sen så, ja, vi fattar också att man kan inte döma efter konsekvenser. Men man också kan liksom döma ja, efter uppsåt. Alltså, jag tror inte att Mikael Frycklunds uppsåt är att skada Ågård. Det är att markera att så här gör du inte.
Mm.
Och jag, men, jag tror någonstans att det är inte bara dåligt om det finns några lite hårdare och större killar i ett motståndarlag om man då jämför med en här återigen, att du kan inte göra vad som helst mot vem som helst, därför att då vet du att du kommer att få smisk. Alltså det blir någon slags konstig terrorbalans, men jag tycker ändå att det, ja, det är inte bara dåligt. Alltså att gör du något fult så ska det få en konsekvens som gör att du tänker till nästa gång du gör det. Och vi liksom förespråkar inte att folk ska gå omkring och jaga varandra, men som det är nu, det här är ju helt orimligt, det är väl det vi liksom försöker säga. Och han är en så pass viktig spelare för Västerås också, så att det kan ju få väldigt långtgående konsekvenser över tid också. De förlorar ju den här matchen som sagt, och det är ju till vissa delar i alla fall beroende på den här situationen. Ja, men det kändes som att det är en sån här sak man nästan vill prata av sig, för att det kändes så enormt frustrerande att, ja, men det här, nu är det ju samma knas igen. Det här är orimligt att det här ska hända.
Ja, och men med det sagt så är det ju inte heller så att vi liksom så här tycker synd om Frycklund på något sätt. Alltså, det är mer situationen. Oavsett vem det är som nu hade blivit avstängd, så är det ju, alltså, perspektivet kring det här är ju att det är, ja, det är skevt. Det är någonting som är knasigt. Jag ska säga, om det är samma disciplinnämnd eller inte till 100%, det vet jag inte. Jag tror att det är det, men jag är inte 100% säker. att det är så. Men som jag fattar så säger de att de anmäler till Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Mm. Så att, men i vilket fall så tycker jag att det är bedrövligt arbete de har gjort. Och det känns som att de har kastat tärningen och så vart det trea på den. Så bara, ja, tre matcher.
Ja.
Och tre matcher utan Frykling för Västerås i det läge de är i. Det kan vara jättestor skillnad sett i utgången på säsongen.
Så är det ju. Så är det ju verkligen. Så det är ju inte... Ja, det blir väldigt långtgående. Man kan också vända på det, om vi ska avsluta det. Man kan också vända på det och tänka sig, ja men det här vet ju Frykling om. Alltså, alla vet ju om att det döms så här. Alltså att slagsmål är väldigt ganska, alltså ganska gravt beivrat, så att du kanske måste hålla dig i skinne.
Mm.
Men det är kanske lätt att sitta och säga i stridens hetta när du ser din lagkamrat ligga vid sargen, när någon, för jag menar, Ågard är ju ingen, alltså ganska känd både retstick och kanske fegis också, om man kan säga så. Alltså en som ja, de som lyssnar på det med alla lövarna tror jag fattar exakt vad vi menar. Han är den typ av spelare han är. Någon som är lätt att reta sig på. Mm. Så att det ska man också ha med sig. Men vi kan lämna det där här. Men det kändes ändå som någonting som man ville diskutera lite grann. Men vi kan gå in lite för landning. Vi tar lite övre sport.
Jajamän.
Ja, vi... Det var ett snabla surt uttåg för San Francisco 49ers i motsvarande semifinal mot Philadelphia Eagles. Jag var så arg och så knäckt faktiskt. Matchen hinner i princip nästan inte knappt börja förrän quarterbacken Brock Purdy skadade sig. Han drar ju en ordentlig skada. En skada som faktiskt är jämfört ganska vanlig i baseball. Alltså det är ju... Man kan säga nästan motsvarande ett korsband fast i armbågen som går av. UCL tror jag. ACL är i knät och UCL. Ja, helt enkelt så han kan ju inte spela den vidare på det sättet då. Han kan ju inte kasta. Och då kom reservquarterbacken in i praktiken fjärde quarterbacken. För det är två stycken som har skadat sig tidigare under säsongen. Josh Johnson som de mer eller mindre plockade från gatan. Han gjorde också illa sig.
Mm.
Så att då hade de ingen quarterback kvar. Det fick ju Purdy komma in igen. Men han kan ju inte kasta. För hans arm är ju paj. Så det vart ju att försöka förlita sig på markspel. Och då går det ju inte. Så att jag ska ärligt säga. Det är inte ofta jag inte har sett hela. Alltså jag har inte missat många minuter av 49ers matcher. Sista 15-20 åren kanske. Alltså jag ser allt med dem. Men efter halva matchen. Jag var så frustrerad där. Så jag sket i det. Så jag får ut och jaga vildsvin istället. Och inte sköt jag då någonting ens en gång. Men nej, det var på något vis att det var helt uppenbart att du måste ha fullt lag om det överhuvudtaget ska kunna ha en chans. Så att, ja, Eagles vann ju ganska lätt, men man fick ju inte chans att spela om det. Så att, siffrorna blev ju något stora till 31-7 tror jag. Men, ja, men gå in på, ja, men när det liksom är på, inte vet jag, bara spela med fjärde line-killar eller vad som är, det går ju inte. Man kan konstatera Eagles möter Chiefs i Super Bowl. Och jag är ingen större människa. Det är fort då blir det att nej, men nu gillar jag ju inte Eagles därför att de slog 49ers. Så go Chiefs. Fast jag gillar inte Chiefs heller för de slog 49ers i Super Bowl för ett par år sedan. Så att, ja, jag vet inte hur jag ska göra Niklas med det här då.
Du kan sitta helt neutralt och inte heja på någon.
Det går inte. Jag är 47 år. Mogen.
Ja.
Man är bitter av någon torsk 2003 liksom. Så, nej, men det, man har ett komplicerat lag till precis alla andra lag.
Ja.
Nej, men Super Bowl är ju ett spektakel, så det kollar man ju på ändå. Jag tror att det kommer att bli en bra match, för att rent krasst är det så att det är de bästa lagen som möts. Alltså för att 49ers skulle ha haft överhuvudtaget en chans, så måste de, ja, för det första ha fullt lag då, att Purdy kunna fortsätta spela, och då måste man ändå ha gjort en supermatch för att man skulle kunna ha en chans. Defense höll upp ganska bra, men i och med att offense inte kan producera så orkar man ju inte helt och hållet. Det är vad det är. Det var någon vecka sedan vi nämnde Simba SC från Dar es Salaam, Tanzania. De ska spela i gruppspel i Afrikas Champions League. Och det kan jag tycka låter mer intressant än vad det är. De har ju faktiskt gått i final typ 93 eller någonting. Det är det största du kan vinna som klubblag i hela Afrika. Alltså. Så det kanske man ska föra lite grann. I övrigt kan det ju sägas att träningsmatchen har börjat för den fotbollsallsvenska lagen. Och det är full värvningskarusell där. Och så småningom börjar svenska cupen. Så att det blir väl så att man får fara och titta lite grann på det där. Har du någon övrig sport och som du har reflekterat över? Vart det ingen medalj i handbolls-VM kan vi konstatera?
Nej, det vart ju inte det. Tyvärr. Och så. Det ska jag säga just när du tog upp handboll. Jag vet att vi pratade lite grann om det. Alltså, handboll är ju, det är en inomhussport och det är ju vad det är. Men en rätt tuff sport, ska sägas. Det är ju inga skydd att tala om. Och en del kör med tandskydd och andra inte. Och så. Men det är en väldigt tuff sport. Fysiskt kamp. Mycket kampmoment liksom. Det är som att det ska vara sargdeller hela tiden. De som spelar inne på 6-meterslinjen. Sådär. Men det jag tycker är häftigt med handbollen, det är den respekten som finns mellan spelare i motståndarlagen. Alltså att de möts, de kampas, de brottas, de sliter varandras kläder, de håller i varandra. Liksom det är en stenhård kamp, någon åker golvet ganska styggt. Direkt liksom den domarna blåst, är fram med en näve från motståndarna och hjälper dem upp liksom. Och sådär. Den respekten tycker jag är lite häftig faktiskt, just med handboll. Att man liksom så här, ja men så länge spelet är igång, då är vi bittra motståndare. Men så fort det avblåst, då är det liksom så här, ja men vi håller på med en sport där vi har stor respekt för varandra och liksom så. Så det tycker jag är lite häftigt faktiskt. Med det sagt så säger jag inte att jag vill ha det så i hockeyn, men det är en, jag tycker att det är lite fascinerande att se på att det är så där.
Ja, men det håller jag med om. Det är som att det är hela handbollskulturen är på det sättet. Det är ju, ja, det är ju en stenhård sport. Jag menar, går man tillbaka i tid, man, det är klart man imponerades över en sån som Ljubomir Vranjes som är 1,30 lång. Och så är det ett par tre polacker med trätänder och porslinsögon. Nej, men de ska minsann in och kötta med, och jag har lårkaka, det gör ingenting. Mm. Alltså det är hårda killar. Det är väl nästan lite likheter på ett sätt efter matcher i UFC. Mm. Alltså MMA, att de ofta, ja, men de kan stå och slaga varandra blå och blodig, men det är ändå som att de kan tacka varandra efter matchen. Framförallt före är det ju mycket, ja men det är ju showbiz som man ska tjafsa och så, men det är oftast, så tycker jag, så efter matchen man har en enorm respekt för varandra. Mm. Ja. Så det imponeras ju. Det tror jag i och för sig är i hockeyn också. Det är ju inte ofta man har sett när man tackar efter match att det är något tjafs liksom, när du skakar handen nu efter pandemin, så buffar man väl bara liksom, ja, handskarna emot varandra. Men det är ju inte så här att, ja men det gör ju alla. Så att det finns väl kanske lite så i alla fall. Nej, men det, jag håller med det 100%. Nej, men vad säger du? Vi kanske ska gå in lite för landning där. Det är faktiskt så här, vi får ju nya lyssnare hela tiden. Som hör av sig att, ja men de har upptäckt oss nu. Så att vi kan väl säga så här, att ni som lyssnar på det här och tänker att det är fler lövare som skulle kunna tycka det var roligt att lyssna på vad vi har att säga, så dela gärna. Och vi finns på sociala medier, Twitter, Facebook, vi finns på Instagram. Vi har en mail, podplatsh@gmail.com, där man kan nå oss. Vi är jättetacksam för all respons som vi får. Och vi får liksom önskningar och frågeställningar om saker som vi ska ta upp. Och det försöker vi göra eftersom. Men vi tackar för att ni lyssnade och väl mött på någon läktare.
Hej då!
Forza Löven!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.